Tack för förtroendet att få komma hit igen och predika. Det är tredje gången jag besöker er. Sist var på er församlingshelg. Och idag är det ju fjärde advent. Och enligt kyrkoåret så är det Herrens moder Maria som är temat. Och redan här bibeltexten som kommer upp som motiv som en tavla här på väggen nu. Maria och Elisabet som möts. Maria besöker sin släkting Elisabet. Och den här bilden är från Ylva Ägghorns barnbibel, en vän från himlen som jag rekommenderar, ett julklappstips. Den passar även för vuxna att läsa. Det är verkligen en barnbibel som ger perspektiv och djup. Och när Elisabet mötte Maria så sa ju hon: salig är hon som trodde, till det som Herren har sagt ska gå i uppfyllelse. Och det blir ett saligt möte där mellan Maria och Elisabet. Och när Maria skildras i konsten, de gånger hon är gravid, när man får se hennes mage, det är just i mötet med Elisabet eller när hon rider på någon åsna tillsammans med Josef. Men när hon är ensamt avbildad så är hon ofta så här ung och oskuldsfull. Hon har ingen mage, hon har inga rynkor. Men det finns ett undantag på den här bilden som vi snart ska se. Det är hon visserligen fortfarande ung och inga rynkor, men hon är gravid. Kanske lite svårt att se, men vi får upp den här. Hon håller sina händer på sin mage. Det är en tysk målning från 1600-talet, om jag inte minns fel. En bild av Maria. Då hon då håller sina händer på sin mage och så är det en sjal som vilar över hennes mage. Och hon tittar ner och begrundar, vem är det som bor där inne? Och när jag ser på den här bilden så tänker jag på tabernaklet. Det här templet i tältformat som jag vet att ni har nämnt någon gång under den här predikoserien under advent. Maria är här ett tempel för Gud. Gud bor i henne. Och det är vad den här predikan kommer att handla om. Alltså, var kan man se Guds ansikte någonstans? Jag kommer att prata om Maria och sen kommer jag landa i församlingen som Guds tempel. Den plats där vi kan se Guds ansikte. Lite snabb repetition på det här med tempel då. Vi har ju berättelsen, när tempelberättelsen börjar egentligen med när Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken. Och då Gud säger till Mose att nu vill jag att du ska gå till Egypten och hämta mitt folk. Och så vill jag att ni ska fira gudstjänst här vid det här berget. Och det berget där Mose såg den här brinnande busken, det var Guds berg Horeb. Eller Sinaiberget som det också kallas. Det verkar vara en speciell plats där Gud verkar bo. Och så blir det ju. Folket kommer till sist ut ur Egypten fram till Guds berg Horeb. Och då uppenbarar sig Gud på ett väldigt mäktigt sätt. Det skakar och det dånar och det blixtar och eld. Och folket blir väldigt skakiska, skräckslagna när de får se den här mäktiga synen. Mose går upp för berget in i det här molnet som omger hela berget. Och han får ta emot lagen. Och den här lagen innehöll ju också instruktioner om att de skulle bygga det här tabernaklet, det här templet. Så mycket av lagen innehåller ju gudstjänstinstruktioner faktiskt. Så det är som att Gud säger, men jag vill inte bo på en bergstopp, på så här avlägsen plats, utan jag vill bo mitt ibland er. Så nu vill jag att ni bygger ett tält mitt i lägret där jag kan bo. Och så blir det. Den här guden som uppenbarar sig på ett sånt mäktigt sätt på Horeb uppenbarar sig nu i tabernaklet mitt i lägret. Han vill tälta bland sitt folk. Och så går det ju massa år. De vandrar runt där i öknen. Sen så intar de landet och man lever som olika stammar i Israel under en period. Och sen får de ju en kung Saul och sen vidare David som erövrar Jerusalem, som Israels gör den till Israels huvudstad. Och han börjar bygga ett kungapalats där i Jerusalem. Men till sist så kommer han på, men det här känns ju inte riktigt bra. Gud bor i ett tält utanför stan och jag bor i ett stenpalats inne i stan. Det här går inte an. Är det inte dags nu att vi bygger ett så här pampigt stentempel åt Gud? Så att han slipper bo i det här tarvliga lilla templet, eller tabernaklet, tältet. Så han berättar för detta för Natan, säger, men är det inte, alltså jag funderar på att bygga ett tempel i sten. Vad säger du om det? Och då säger Natan, det låter som en jättebra idé. Herren är med dig. Så blir det natt. Och så kommer Gud till Natan och så säger Gud, det vet jag inte om det var en sån bra idé. Och så säger Gud, men jag vill inte bo i ett hus. Jag har inte bara fallit er och bygga ett tempel. Men jag vill bygga David ett hus. Jag ska bygga ett kungahus. Och så kommer en profetia om Davids ett. Och som faktiskt handlar om Messias. Jesus. Men så säger Gud, om ni så gärna vill bygga ett tempel i sten, så okej då. Gud går ju att förhandla med Gud. Har ni märkt det i Bibeln? Det är flera gånger där Gud säger okej då. Men så säger han, men du David, du får inte bygga templet för du har för mycket blod på dina händer. Men din son ska få bygga templet. Och så blir det. Det ska vara en fredshärskare som ska bygga templet. Och Salomo, han var ingen krigarkung. Så han fick bygga templet. Och man kan ju läsa om den här tempelinvigningen. Det är ju också en väldigt mäktig scen. De börjar med att bära in alla föremålen. De heliga föremålen, bland annat arken. Nådastolen, Guds tron. Som innehåller stentavlarna. Och mannat, en burk med lite manna och lite andra grejer i den här arken, med låda. Och när han burit in arken, då kommer Guds närvaro så mäktigt över templet så att ingen kan göra tjänst där. De faller ner på sina ansikten, för Guds kraft är så mäktig. Och då håller Salomo någon slags invigningstal. Och då säger han så här, en vers ur det talet, andra krönikeboken kapitel 6. Kommer upp här på vägen. Men kan verkligen Gud bo på jorden bland människorna? Himlen, himlarnas himmel rymmer dig inte. Än mindre detta hus som jag har byggt. Alltså Gud är ju så väldig och så stor. Att inte ens rymden rymmer honom. Då kan ju inte Gud bo i ett hus. Och ändå så flyttar Gud in. Så när Salomo har hållit det här inledningstalet, då kommer Guds eld ner från himlen och förtär alla brännoffrarna. Och Guds härlighet fyller templet igen. Väldigt mäktigt. Men sen kommer Gud till Salomo och säger att okej, nu bor jag här. Jag vill bo bland mitt folk. Men om ni börjar tillbe andra gudar, då kommer jag flytta ut. Och det dröjer ju inte många år förrän faktiskt kung Salomo börjar tillbe andra gudar. Men Gud har tålamod. Han skickar profet på profet som säger, omvänd er. Om ni inte omvänder er så kommer jag överge Jerusalem. Och det dröjer. Men till slut så har Guds tålamod tagit slut och Gud flyttar faktiskt ut från templet. Du kan läsa om det i Hesekiel 8. Hur Gud flyttar ut från templet. Och då försvinner också Guds beskydd över Jerusalem och staden erövras av Babylonien. Och templet förstörs. Så dröjer det 70 år och så byggs det ett nytt tempel. Det kan du läsa om i Esra bok. Men där och då är arken, den här nådastolen, den här gudstron, är borta. Så det innersta rummet i templet förblir tomt. Och Gud flyttar inte in på på samma mäktiga sätt. Vi kan i alla fall inte läsa om någon sån här inflyttningsberättelse i Esra till exempel. Och det är som att Gud har bestämt sig för att nu ska jag bygga ett annat tempel. Och det templet är ju Maria. Gud flyttar in i Marias kropp. Kom ihåg nu, sonen är lika mycket Gud som fadern. Det är verkligen Gud som flyttar in i Marias kropp. Och när Gud flyttade in i Salomos tempel, då kunde prästerna inte göra någonting. De bara föll ner platt till marken. Men när Gud flyttade in i Marias kropp så fortsätter hon att städa och laga mat. Och allt är som vanligt. Och jag tror att det var få som förstod, om ens ingen, att där går ett tempel. Allt var som vanligt. Allt var som vanligt. Och nu är det som att liksom allting vänds upp och ner. Den enda som fick komma till Guds innersta rum i templet var överste prästen, en man. Men nu är det en kvinna som är allra närmast Gud. Maria. Och Maria har svårt att förstå vem det faktiskt är som har flyttat in i hennes kropp. Och tack och lov får man väl förstå. Tänk om hon hade förstått att det var Gud. Alltså det är ju nog så nervöst att vara vanlig mamma. Ni vet, den här oron över sitt barn, hur det ska gå. Tänk och veta att det är Gud. Jag tror att den helige ande gömde den insikten från henne. Hon fick kanske förstå det senare. Men det var nog så mycket att ta in detta. Det här barnet som hade blivit till utan en mans hjälp. Och när Jesus föds, hon förstår ju att det här är Messias på något sätt. Att det här är ett märkligt barn. Men man kan se i evangelierna att hon inte riktigt förstår på vilket sätt Jesus är Messias. Vid ett tillfälle så kommer hon ju till Jesus och vill hämta hem honom, för hon tror hon har blivit galen. Du kan läsa om det i Matteus 13 till exempel. Hon förstår sig inte på Jesus, men hon förblir ändå trogen. Hon förstår inte, men hon håller sig nära Jesus. Och hon står vid korset. När alla andra har övergett så står hon och Johannes och en annan kvinna där. Och är med in i det sista. Hon förstår inte vem Jesus är, men hon är trogen. Och sista gången vi läser om Maria, det är apostlärningarna. Har du märkt det? Att hon är med i apostlärningarna. Det berättas att lärjungarna tillsammans med några kvinnor och några andra höll samman i bön varje dag i övre salen. Från Kristi himmelfärd fram till pingst. Så Maria är med vid de här bönemötena i väntan på anden. Så hon är ju med där vid pingsten då anden faller. Och då blir ju hela församlingen Guds tempel. I och med pingsten så är det församlingen, den kristna församlingen, som är Guds tempel. Och Paulus skriver så här i Efesierbrevet 2. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och genom honom, det vill säga Jesus, fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Det är ju inte de här väggarna, det här huset som är Guds tempel. Det är ju vi. Var en här inne som tror på Jesus utgör en byggsten i Guds tempel. Vår gemenskap är ett tempel. Och ett tempel är ju platsen där man ser Gud, där man möter Gud och där man tillber honom. Och det där kan ju vara svårt att tro ibland. För allt känns ju som vanligt. Vi är ju vanliga människor. Det är ingen eld som faller ner och det är ingen rök och inga blixtrar. Det är liksom helt vanligt. Och då får vi komma ihåg att när det gällde templet i Jerusalem så följde ju inte eld ner från himlen varje dag. Det gjorde det första gången. Sen fick Israel leva i tro att här bor Gud. Och man levde i den tron. Och man höll templet heligt. Även om man visserligen föll flera gånger i avgudadyrkan. Men templet var heligt. För man visste att här bor Gud. Även om vi inte kan se det. Så bor Gud här. Och när Maria blev det här templet. Maria är ju som en slags profetiskt tecken på det som har med församlingen att göra. När Maria blev ett tempel, du kan läsa om det i Lukas 1, så kom ju ängeln Gabriel till henne och sa: "Var hälsad. Herren, var hälsad du högt benådade. Herren är med dig." Och så berättar han ju att hon ska bli mamma. Och då säger Maria, liksom, hur ska det gå till? Jag har ju inte varit med någon man. Och så säger ängeln, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Och jag tänker, tänk om du skulle säga så varje gång du träder in i församlingen. Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Du kanske betraktas som lite konstigt om du säger det varje gång du träder in här i gemenskapen. Men om du skulle säga det för dig själv. Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Varje gång du träder in i gudstjänstgemenskapen eller när du ska städa tillsammans med församlingen eller vara scoutledare eller det är cellgruppsmöte eller bönegruppsmöte eller var ni än är när ni gör någonting tillsammans. När du träder in i gemenskapen, när du möter en kristen syster eller broder, säger detta: var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Alltså bekänna att så är det. Lär dig att betrakta församlingen som Guds tempel. Om du gör det så tror jag att du kommer se Guds ansikte. När det gällde Jesus barnet, så var det få som förstod att det var något speciellt med honom. Det var bara de som hade fått profetisk kunskap som såg att det var något speciellt med Jesus. Vi har Maria och Josef som båda får besök av en ängel. Vi har hedarna som också fick besök av en ängel. Vi har de tre vise männen som också nåddes av någon märklig stjärninsikt, någon slags kunskap. Och så har vi Simeon och Hanna i templet. När Maria och Josef bar fram Jesus i templet. Och det är ju jättevimmel där. Men det var bara Simeon och Hanna som såg. Där är Messias. För de var profeter. Och så är det med vår församling också. Det kanske inte alltid ser ut som ett tempel. Men vi har Guds ord, vi har profetiska hälsningar som säger att vi är ett tempel. Gud bor här.
Och ibland så får vi se eld. Ibland sker mirakel, ibland känns det speciellt. Men ofta är det som för Maria, allt är som vanligt och vi städar och vi lagar mat och vi fixar och vi donar. Och då måste man liksom göra som Maria i den här tavlan, stilla ner sig och liksom besinna, här är Gud. Här är Gud. I en församling, vi kallar det till helighet, att leva heliga liv. Men fram till Jesu återkomst så kommer vi gång på gång falla i synd. Och då får vi komma ihåg detta. Var hälsad du högt benådade. Församlingen är högt benådade. Trots vår brist, trots vår synd, trots vår brist på lärjungaskap, så är vi ändå ett heligt tempel. För vi är högt benådade. Och Gud har bestämt sig för att han vill inte bo på någon avskild bergstopp. Nu vill han inte ens bo i ett tält eller ett stenhus. Han vill bo mitt ibland oss. Lär dig att se så här på dina syskon i tron. Vi är högt benådade och Herren är med oss. Och den helige ande vilar över oss. Det som är andens uppgift, det är att synliggöra Jesus. I Jesus så är Guds ansikte som tydligast. Gud är ju den fördolde. Men i sonen har blivit inkarnerad i Jesus. Och det är så vi kan se Gud. Gud har fått ett ansikte. Och det anden vill göra är visa oss Jesus så att vi kan se och förnimma Jesus. Men anden vill också göra oss lika Jesus. Och här är Maria ett profetiskt tecken också. Första gången anden föll över Maria så inkarnerades Gud i hennes kropp. Jesus tog form i hennes livmoder. Och andra gången då anden föll över Maria och de andra, då sker samma sak. Vi blir lika Gud. Och det gör att ibland när vi tittar in i varandras ögon, då kan man se Gud. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. När man möter någon och man förnimmer, nu, den här människan gestaltar Guds godhet mot mig nu. Hoppas du har varit med om det någon gång. Vi är inte alltid goda mot varandra, för vi är syndare. Men ibland sker sådana här benådade ögonblick där vi får vara Guds händer för varandra, Guds ögon. Och vi förnimmer, här är, så här ser Gud ut. Nu anar jag Guds drag i den här människan. Och Paulus säger i Efesierbrevet, det var ju det vi läste förut, när han talar om det här templet, är att när vi hjälper och stödjer varandra så byggs församlingen upp. Därför är det så viktigt att be varandra om förbön. Vi kan ju be själva. Alla här kan be själva. Men det sker någonting fantastiskt när vi ber varandra om hjälp. Och säger, kan inte du be för mig? Då är vi verkligen ett tempel. Vi fogas samman, vi byggs upp och vi får vara Jesus för varandra. Till sist. Du har säkert någon gång farit illa i församlingen. Och det sker gång på gång för att vi är syndare. Det måste vi sätta ord på och säga, det här var fel. Och så får vi lägga det under Guds nåd. Och så får vi gå vidare och ändå säga detta. Var Hälsad, ni högt benådade, Herren är med er. Och bekänna att församlingen är ett tempel i all sin brist. Och låta församlingen lägga sina händer på en. Då kommer vi få se Guds ansikte. Låt oss be. Tack Gud att du är så nådefull och god. Att du har bestämt dig för att bo i vår mitt. Du ser hur svårt vi har att tro att det är sant. Hjälp oss att ta till oss detta ord. Och tro på det så att vi kan bli saliga. Elisabet sa till Maria, salig hon som trodde. Vi vill tro. Ge oss tro på din närvaro. Och jag ber att vi ska få se ditt ansikte i varandra. Hjälp oss att kunna hjälpa varandra. Att kunna ta emot hjälp. Att kunna ta emot välsignade händer. Och vi ber att människor skulle få upptäcka att här bor Gud. Det här är ett tempel. Jag ber att Marianne Lundsborna skulle få förnimma det nu i jul. Att Gud bor bland sitt folk. Låt Marianne Lundsborna få erfara din närvaro i jul. Jag ber att många skulle dyka upp på den här julnattsmässan. Och där upptäcka Guds ansikte. I Jesu namn. Amen.